Tack Herre för den här stunden. Vi tackar dig Jesus för den här påsken vi får minnas dig och vad du gjorde för oss på Golgata kors. Tack Jesus. Tack för att du vill leda mig den här stunden. I Jesu namn. Amen. Vi lever ju nu i påsken. Och det finns inget naturligare då än att tala över vad som hände på påsken och nu när det är långfredag och vad som hände på långfredagen i Jesu liv när han vandrade här på jorden. Och vi firar ju den här påsken till minnet av vad Jesus Kristus gjorde för oss genom sin försoningsdöd. Vi sjöng ju om det nyss här, korset, kärlekens sköna symbol. Påskhögtiden, den firades ju då i Gamla testamentet efter uttåget ur Egypten. Och då firade jag med det här osyrade brödets högtid. Man åt inte något bröd som var bakat med jäst då under 8 dagar. Va? Och så hade man ju en Herrens befallning på att det här med åminnelsen av befrielsen ur Egypten, att det skulle firas ifrån släkte till släkte. Man skulle komma ihåg vad Herren gjorde för Israels folk. För sitt folk. Och man gjorde också blodsbestrykning då. Man slaktade ett felfritt årsgammalt lamm av hankön. Och sen skulle man stryka blodet över, till beskydd över på dörrposterna. Och karmträd. Men påskens djupa innehåll har fått sin uppfyllelse i Jesus Kristus och hans fullbordade verk på Golgata för hela mänskligheten, för alla människor. Det är ju det som är det underbara. Det är för alla människor. Det är många människor som har svårt att förstå detta. Det här Jesus gjorde. Och det här med frälsning, att det var för alla människor. Det, man tror att det är bara för några utvalda. Men inbjudan till Guds rike, det är för alla människor. Oavsett ras, kön eller annat. Så är det för alla människor inbjudan. Och hur viktigt det är att vi som människor tar emot den här inbjudan som Gud ger till oss. Många människor förstår inte detta, hur viktigt det är att ta emot inbjudan. Det som Jesus har gjort för oss på Golgata kors. Och det här med vad han gjorde, jag vill börja med att läsa en text. Det är egentligen en jultext. En vers som ifrån Matteus evangeliet. Så i Matteus 1. Det var ju Josef som fick det här budskapet ifrån ängeln när han meddelade om Maria, sin trolovade. Och det var ju att hon med Jesu Kristi födelse gick det så till. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans visade sig att hon var havande genom den heliga ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, så då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, till barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder.
Tack, Jesus.
Och det var ju där Jesus gärning, det var att han skulle frälsa sitt folk ifrån deras synder. Det är den underbara sanningen att Jesus kom just för din synd och för min synd och för att frälsa oss ifrån syndens makt. För det står ju att alla människor har syndat och är saknad av härligheten från Gud. Det står i Romarbrevet. Och hur viktigt det är då att vi som människor gensvarar på den här kallelsen till frälsning. Och förstår detta, hur viktigt det är att säga sitt ja till Jesus och låta honom bli herre i sitt liv. Och det hände ju något tråkigt då när människorna skapades. Så kom ju ormen in, alltså människans fiende, djävulen, kom in. Och om man går tillbaka, det står ju att det hände ett fall i änglavärlden tidigare som gjorde att ormen, alltså att djävulen uppträdde på ett sådant sätt för att bedra människosläktet. Och en del, jag kan läsa ifrån i Petrusbrevet. Det står så här i Petrus 2, andra Petrusbrevet och det andra kapitlet. Det står så här att till Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mark och kedjor för att de skulle hållas i förvar till domen. Så det verkar som att de här änglar, att det finns änglar som är bundna, men djävulen var ju också en ängel, men han är fri. Han är inte bunden ännu. Så det, han verkar just nu och har verkat under alla släkten och generationer ifrån människans skapelse. Men det underbara är ju att Jesus kom för att vi skulle bli räddade ut ifrån det här syndens dilemma. I Bibeln tar synden fruktansvärt allvarligt. I den möter vi inte syndarens uppfattning av det onda, utan Guds syn på synden. Och Jesus sa ju i Markus det 7:e kapitlet och 21:a versen så här att när han talar, till inifrån människans hjärta utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Det sa Jesus. Och samma fiende är i verksamhet idag för att bedra oss människor som på Jesu tid. Det är rätt märkligt om man tänker. Det här synden och fienden, han är igång hela tiden. Ifrån släkte till släkte. Från generation till generation. Och det är väldigt viktigt att förstå det här, att vi tar emot det här som Jesus har gjort i vårt hjärta. Att Jesus får göra sitt verk i våra liv. Inte bara liksom att vi, ja, att man accepterar Jesus, att ja, det är bra, han gjorde det här för oss och jag kan acceptera detta. Men jag lever mitt liv som jag vill ändå. Jag lever som jag tycker känns bäst för mig. Utan att följa Guds ord. Och det är många människor som har fastnat i den fällan. Att följa sin, gå efter sitt eget jag och styras utav sitt egna ego. Men Jesus vill komma in i våra hjärtan och förändra och hjälpa oss att vi lever efter Herrens ord. Och det är ju det som är det bästa med allt. Att Gud, han vet mycket bättre än vi själva gör. För att vi ska må bra, att vi ska kunna leva efter hans ord. Så vill han hjälpa oss. Och att vi kan vandra på den här livsvägen som Gud vill. Och jag tänkte på det här med när jag förberedde det här, så är det ju Bibeln talar ju om tjuven. Alltså djävulen, han beskrivs som en tjuv. Var ute för att liksom lura och bedra och liksom få stjäla saker ifrån oss. Och om vi går till den fysiska verkligheten idag, det finns ju tjuvar ute i samhället som stjäl. Och fastighetsägare, de vet ju om detta, så de skaffar sig ordentliga lås. Den som vill skydda sig från tjuvarnas verksamhet skaffar sig ordentliga lås. Och på olika sätt skydda sig mot inbrott och annat. Och jag tänkte på det att som kristna är det viktigt att vi skaffar oss ordentliga lås mot fienden, hjärtats dörrlås. Att inte fienden kom in i vårt hjärta. Och hur skaffar vi oss det här låset? Jo, det är genom när vi läser Guds ord, när vi följer Herrens ord. Då får vi ett bra lås emot inkräktare som vill komma in i vårt hjärta och fördärva och förstöra. Och Jesus själv sa att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att det ska ha liv och ha liv i överflöd. Det var Jesu ord. Halleluja. Halleluja. Och jag ska gå till långfredagens text. Härifrån. Jag läser den här gången ifrån Johannes evangeliet. Det 19 kapitlet. Det finns ju, de är ju återgivna i evangelien, de olika evangelierna. Men jag läser Johannes, det 19 kapitlet. Och jag läser från den 16 versen där. Det var ju, då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog Jesus med sig och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas huvudskalleplatsen på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom och tillsammans med honom två andra, var en på var sida och Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod Jesus från Nasaret, judarnas konung. Ett anslag läste många judar eftersom platsen där Jesus korsfäste låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sade judarnas överste präst till Pilatus, skriv inte judarnas konung utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Pilatus svarade, vad har jag skrivit? Det har jag skrivit. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade dem i fyra delar. En åt varje soldat. Också livkläderna tog det. Men den var utan sömmar, vävd i en enda stycke uppifrån och ända ner. Därför sa de till varandra, vi ska inte skära sönder den utan kasta lott om dem som ska få den. Ty skriften skulle uppfyllas. De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor bredvid henne, den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor, kvinna, se din son. Sedan sa han till lärjungen, se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Jesus visste att allt redan var fullbordat och han sa det därefter för att skriften skulle uppfyllas, jag törstar. Där stod det kärl fullt med ättikvin och det fäste en svamp fylld med ättikvin runt i sopskäl och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten. Det var nämligen en stor sabbatsdag, bad i Pilatus att de korsfästa ben skulle krossas och kropparna föras bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med honom, först på den ene och sedan på den andra. När de sedan kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett detta vittnar för att också ni ska tro, och hans vittnesmörd är sant, och han vet att han talar sanning. Till detta skedde för att skriften skulle uppfyllas: inget ben ska krossas på honom. Och ett annat skriftställe säger: de ska se upp till honom som de har genomborrat. Vi läste om att den här skylten som Pilatus hade låtit tillverka, den var skriven på tre olika språk, alltså på hebreiska och grekiska och latin, för det var ju på det sättet att hebreiska var ju för judarna, latinet det var för romarna och grekiskan för främlingar och judar från andra länder. Så det skulle betonas, men man ser ju det, Pilatus han ändrade inte det här, trots att det här påtryckningen att han skulle ändra det här, att han påstod sig vara judarnas konung, utan det skulle stå fast. När Jesus dog, då fullbordades Guds plan. Det är fullbordat. Det var Jesu huvudsak som han gjorde på korset för oss. Att det var fullbordat verket som Jesus skulle göra. Och vi läser det då i, jag vill läsa lite grann också ifrån Gamla testamentet. Det där profetiorna som stod om att de här benen, inget ben skulle krossas på honom. Det står ju återgivet i psalm 34:21. Han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem ska krossas. Psalm 34:21. Att det gick i uppfyllelse då. Annars skulle ju soldaterna krossat Jesus. Men det var ned. Det var profeterat så långt innan. Och att skriftens ord skulle gå i uppfyllelse. Så gjorde de inte det. Jesus var redan död då när de kom. Och ett annat bibelställe om det här, en gammaltestamentliga profetia, står i Zakaria 12:10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom så som man gråter över sin förstfödde. Och vi ser att det var ju i den 37:e versen där. Och ett annat skriftställe säger: det ska se upp till honom och det som de har genomvarat. Det var i Zakaria 12. Och sen också är det en profetia om det Judas förrädaren gjorde, va? I Zakaria 13, vers 13. Du ska sörja honom så som man sörjer ende son, och du ska gråta bitter över honom så som man gråter över sin förstfödde. Jag har nog tagit något fel här. Vers 13. Jag får återkomma till det sen. Jag har skrivit upp vers 13 där. Men jag får gå vidare här. Ja, det tar för lång tid om man ska stå och leta upp rätt. Men i alla fall, det var ju Jesu återlösning gick i uppfyllelse. Segen är ett faktum. Segen är ett faktum. Och det står ju på flera ställen just om den här segen. Att Jesus säger: men Gud var tack som för oss fram i segertåg, skriver aposteln Paulus. Gud var tack som gör det. För oss fram i segertåg. Och sen i Romarbrevet 8 står det också om, i ska se här, Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Alltså vi vinner en seger genom vad Jesus, genom att han har älskat oss. Det är underbart. Halleluja. Att vi kan vinna seger. Vi kan bli övervinnare, står det ju omtalat också. Underbart att få vara övervinnare genom vad Herren har gjort för oss, för dig och mig. Att Herren han vill hjälpa oss. Och så att vi kan bli segrare, att vi kan gå segrande fram igenom det här livet. För vi vet ju att vi har en fiende som är ute och vill stjäla och slakta och döda, som jag sa för innan här. Och en människa som vill ha del av Jesu frälsning och försoning måste handla på det som är nedskrivet i Bibeln. Det finns ingen annan frälsning, utan vi måste handla på det som Gud har skrivit ner i Bibeln. Och en människa som inte läser Guds ord, som aldrig tar fram Bibeln och läser den, förstår inte detta. Man måste få kunskap i hur gör man för att bli frälst. Och det, för det står ju precis omtalat. Det är precis omtalat i den här boken, hur man blir frälst, hur vi ska leva våra liv efter Guds vilja. Hur vi ska, ja, för att gå i Guds vilja, att vi ska kunna nå fram till himlen, vårt hemland, en gång. Så har Gud gett oss bibeltexterna här och Bibeln. För tänk om vi inte hade haft Bibeln. Om inte Bibeln hade funnits, hur hade det sett ut då? Hur hade det sett ut då? Då visste vi inte hur vi skulle göra. Eller vad som var Guds vilja. För Gud har ju uppenbart sin vilja i den här boken. För ditt och mitt bästa. För att vi ska kunna nå frälsningen. Och vi vet ju i Johannes 3:16 så säger Jesus: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." Så här ser vi skillnaden mellan den som inte tror och den som tror. Att det är en stor skillnad. Man går inte förlorad. Tror man, sätter tro till Jesus, så är man räddad. Men däremot om man bryr sig inte om tron och på Jesus, och bryr sig inte om detta, utan det får vara för mig, jag har det bra ändå, va? Så går man förlorad, säger Jesus här. I Markus 16 kapitlet och 16 versen står det så här: den som tror, det är Jesus också som säger det här, den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Så det är en stor skillnad här. Den som inte tror ska bli fördömd, men den som tror ska bli frälst. Jag vill säga också från Galaterbrevet, det är ju Paulus som undervisar om, vi har pratat om synden och dess konsekvenser, och det är ju ett väldigt allvarligt ord som Paulus skriver här i Galaterbrevet 5. Om köttets gärningar, läser de verserna här. Köttets gärningar är uppenbar. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesuppbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävning och annat sådant. Jag säger i förvar redan har sagt, de som lever så ska inte ärva Guds rike. hur viktigt det är att se vad det står i Bibeln just då, och be till Gud och Jesus om hjälp i våra liv. För vi har en fiende som är emot oss. Även sen vi har blivit kristna och fått uppleva frälsning, så har vi en fiende emot oss, och vi måste vara vaksamma hela tiden. Och ha låset som jag nämnde om innan. Hjärtats lås. Ha bra lås. Alltså med bibelläsning och bön och en nära gemenskap. Leva nära Jesus i livet, så har vi ett bra lås emot fienden. Det var det där. Och sen står det ju också att andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär. Det är nämligen ju där att vi ska ju inte korsfästa Kristus, utan vi ska korsfästa den gamla naturen som vi har med oss. Det är väldigt viktigt. Det är ju en korsfästelse också, det här med att vi ska korsfästa den gamla naturen. Och Paulus säger det i Romarbrevet. Romarbrevet 6 och 6. Där beskriver han det här gamla människan, vad som hände. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Att den gamla människan är korsfäst med Kristus i våra liv. Och det måste vi vara vaksamma här för att... Och jag vet, jag har nämnt det någon gång innan här i någon predikan, vet jag att... Att det fanns ju en väckelseförkunnare som heter Frank Smangs. En del har nog hört talas om det namnet då, ni som är lite äldre. Jo, han sa det att den här gamla människan, den vill slita sig lös ifrån den här korsfästelsen som vi gör i våra liv. Den vill slita sig loss och börja verka igen. Men vi ska hålla den korsfäst, som det står här. Att vår gamla människa får vara korsfäst med Kristus, så att syndens kropp skall beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. För synden har inte något gott i sig. Och vi vet ju att det är en fruktansvärd makt som bedrar oss och bedrar människor utöver vår jord idag. Va? Så man ta inte emot Guds gåva, utan blir lurad utav synden och går förlorad. Så att det ska vi arbeta på. Det står ju också att vi ska arbeta på vår frälsning. För att det är inte bara liksom att kanske för många år sedan en gång man sa ja till Jesus, men så har man inte vårdat gemenskapen med Jesus, utan det har blivit, man har glidit ifrån. Och jag vill säga det, hur viktigt det är just att vårda det här, den här relationen med Jesus. Att det är viktigt att göra det, så att vi ska komma hem och nå himlen en gång. Och sen har vi också ett bibelställe där i Romarbrevet 10, 9 och 11. Det är ju Paulus som skriver: om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: ingen som tror på honom skall stå där med skam. Halleluja. Så där är ju det är ju Paulus som att i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom. Alltså när du tror på det här, vad Jesus gjorde på Golgata, på korset, och tar det till dig: jag vill tro på dig och jag vill följa dig Jesus, och jag vill att du ska bli min herre, förlåt mig min synd. Då händer det någonting på insidan. Och det står ju också, alltså om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, så något nytt har kommit. Något nytt kom in när vi tar en människa tar emot Jesus. Det blir skillnad. Därför att det gamla, det får försvinna ut och man bjuder in Jesus. Och Jesu ande kom in i ens hjärta. Och det sker ett under. Och Petrus, han hade ju en, höll ju pingstpredikan då när anden hade fallit. Och då sa han så här: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så ska era synder bli förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Det var ju en uppmaning där, att följa Jesu ord. Omvända sig. Vad är det man måste omvända sig från? Det är från syndens makt. Och därför är det så viktigt att vi människor läser Guds ord, så vi vet vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är synd och vad som inte är synd. Att man får klart för det. Och håller sig borta från synden. För det har inget gott med sig för oss. Och Johannes, det 14 och 15. Johannes 14 kapitel och 15 versen. Där säger Jesus: om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Så det är ett tecken på det, att om vi älskar Jesus så håller vi fast vid de bud som han har gett, undervisningen. Och det underbara är ju inte det här att vi behöver kämpa i egen kraft, utan vi upplever då när vi går med Jesus så får vi hans hjälp. Hans hjälp att leva på i rättfärdighet och i sanning. Jesus, hans heliga ande hjälper oss med detta. Så att om ni älskar mig. Ibland så kan man höra, det kan vara väldigt många som ropar ut Jesus och vi älskar dig. Men här säger Jesus, om vi håller hans bud. Det är ett tecken på att följa bibelordet. Att välja att leva rätt och följa Herren. Och sen har vi också i 1 Petrus 2:24. Det är ju Petrus som, när han skrev sitt brev där, så står det så här om Jesus. Där säger han så här: och våra synder bar Jesus han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synden och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Om vi ser där så att han bar våra synder upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna. Det här att vi dö bort ifrån detta synd och mörker. Och leva för rättfärdigheten. Underbart. Och genom hans så har ni blivit botade. Innebörden är alltså då att dö bort ifrån synden. Och det gör vi. Det är när vi lever nära Herren. Att ta ordet till oss. Guds ordet. Att det får forma oss i våra liv. Och han vill hjälpa oss alla var och en. Att när vi har en längtan att följa honom. Och det är viktigt också att vi har en längtan och en målsättning när vi är i den här gemenskapen. Ja, vi följer Herren av hela mitt hjärta. Och det är underbara löftesord med det här med att söka Herren av hela vårt hjärta, säger det på Bibeln på något ställe. Jag tänkte på det här i psalm 119. Låt se om jag hittar det. Saliga är det som tar hans vittnesbörd i akt, det som av allt hjärta söker honom. De som inte gör vad som är orätt utan vandrar på hans vägar. Underbart. Att vi ska söka honom. Och Jesus själv säger ju också där i Matteus, det 6:e kapitlet, att söken först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska också allt detta andra tillfalla er. Att om vi sätter, att vi prioriterar, börjar prioritera det här med Guds gemenskapen ännu mer. Jag vill göra det i mitt liv, så kommer närmare Herren. Så att för det är så viktigt att vi som ska vara Kristi ambassadörer, det är ju nämnt så i Bibeln, att vi kan vara Kristi ambassadörer. Och en ambassadör, han arbetar ju för sitt hemland i ett annat land. Och det är underbart att vi får vara ambassadörer för Guds rike här i den här tiden. Och vi får kraft. Det står att Herren vill ge oss kraft för att vi ska kunna vara det. För det här är ju det bästa budskapet utav alla budskap som finns på jorden. Så är det frälsningsbudskapet. Underbart. Och att vi ska till vårt hemland. Och det är bara en kort liten tid som vi är här på jorden. Om tänk ifrån, kanske blir, ja, Bibeln säger om 70-80 år, men man naturligtvis att det är lite olika med åldern för innan man lämnar det här jordelivet. Det är olika för olika människor. Men underbart att veta det, att Herren han är med oss och han vill föra oss hem på denna väg, på sin väg. Därför ska vi leva nära Jesus och han vill hjälpa oss. Och i Hebreerbrevet 5:9 vill jag läsa också. Och när han, Jesus, hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Så det är så viktigt att förstå det, att lyda honom, att följa hans ord. Och när vi följer hans ord, då lyder vi ju honom. Då lyder vi honom. Och då leder han oss i frälsningen. Låt oss leva nära Jesus och lyda honom och följa hans ord och hålla synden borta ifrån våra liv. Amen. Så låt oss leva nära Jesus.